holländsk undsättning upp, en holländsk flotta, och försöker ta sig igenom Öresund som är ju spärrat av svenskarna. Svenskarna bombarderar holländarna både från kärnan, fästningen Kärnan i Helsingborg, och från Helsingör, från Kronborgs fästning. Som ni kan se på den här tavlan där kungen Carl XIX Gustaf själv är med och bombarderar holländarna. Räckvidden på dåtida kanoner var ganska dålig, så det blev mest buller och brak och plask i vattnet. Men befälhavaren Carl Gustaf Wrangel hade befälet över flottan nu, och de gick till anfall mot holländarna. Det blev sjöslag med bredsidor och full strid, och äntring med kniv och sabel och svärd. Två holländska amiraler stupade i de här striderna. Men ändå lyckades huvuddelen av den holländska flotta ta sig igenom spärren fram till Köpenhamn. Två veckor senare och ännu längre tid flöt det land vrakdelar och lik i Skåne. Men nu var ju belägringen av Köpenhamn bruten. Köpenhamnarna hade fått stark förstärkning av flera tusen man soldater, av nya kanoner, ammunition och proviant. Svenskarna drog sig då tillbaka hit cirka en halv mil utanför dåtida Köpenhamn till Bellahøj. Och här byggde de ett mycket imponerande härläger på mer än 40 hektar. Det blev som en egen liten stad med palisader och vallar. Och här förlades 7000 soldater. Men eftersom trossen var väldigt stor på den tiden, med alla kvinnor och barn och köpmän och hantverkare och andra som var med, så blev det 30 000 människor som bodde här. Platsen kallades därför för Karlstad. Det var nästan lika mycket folk som i Köpenhamn. Och här finns idag ett museum som visar hur Karlstad såg ut. Och kyrkan, den var krutfabrik då. Här från Karlstad kunde svenskarna hålla hela Själland i strama tyglar över ett år. Och det var det största och bäst byggda svenska härlägret i hela den svenska krigshistorien. Men trots detta var det här som kungen fick ta emot den ena dåliga nyheten efter den andra. Allierade trupper, tyskar, österrikare och polacker, hjälpte danskarna komma in på Jylland och drev bort svenskarna som var där. Svenskarna på Bornholm i Östersjön drevs bort. Svenskarna i Trondheim kastades ut. Och norska friskaror bröt in i Norrland och förstörde hela silvergruvan i Nasafjäll. Då, i februari 1659, beslöt Carl XIX Gustaf att storma Köpenhamn. Han förberedde sig noga. Stormtrupperna fick specialsydda vita kläder för att inte synas mot snön. Och man lät tillverka bärbara stegar och broar som skulle användas att sättas upp mot murarna. Och en av de här finurliga stegarna kan ni se här på Nationalmuseum i Köpenhamn. Och kungen fick förstärkningar från Sverige. Nu hade han 10 000 man till sitt förfogande. Och allt det här var det meningen skulle ske i största hemlighet. Men Köpenhamn var välunderrättat. Och troligtvis var det förrädaren Corfitz Ulfeldt som nu tjänstvilligt hade hjälpt sina forna landsmän. Så då den här hemliga svenska armén sattes i rörelse 1:30 på natten den 11 februari 1659, då öppnade 70 danska kanoner eld rakt på dem. Svenskarna fortsatte i alla fall med sina stegar och broar mot vallarna. Danskarna hade hällt vatten över vallarna, så väggarna hade blivit glashala. De första svenskarna som stormade fram mot Västerport leddes av den tappre översten Fabian von Fersen. Och de möttes av kulor, stenar och kokhett vatten. Men de försökte i alla fall klättra upp. Och några av dem kom ända upp på vallen bara för att bli ihjälskjutna eller störta ner och få skallarna krossade. Inte en enda svensk lyckades ta sig upp på vallen och in i Köpenhamn. Försvaret stod som en mur. Och våg efter våg av stormningsförsök pressades tillbaka. Efter 3 timmar blåste Carl XIX Gustaf till reträtt. Men då hade redan 1500 svenskar stupat. Och mer än 200 blivit tillfångatagna. Inne i Köpenhamn ringde kyrkklockorna. Folket sjöng Te Deum i jubel. Och den platsen där stormningen hejdades heter sedan dess Stormgatan. Och den här dagen, den 11 februari, den var länge allmän helgdag och fest och jubeldag i Danmark. Det var det i över 100 år, ända fram till Gustav III gifte sig med en dansk prinsessa. Den danske kungen, Fredrik III, han som ju bara för ett år sedan hade förlorat en tredjedel av sitt rike och var totalt militärt krossad. Han utnyttjade det här segerjublet och passade på att göra sig till enväldig kung. Och danskarna jublade ännu mera, fast många av dem skulle ångra sig lite senare förstås. Nu var ju Köpenhamn räddat, men belägringen fortsatte. Men nu hade också kriget pågått så länge, och det hade stört handeln så länge för många länder i Europa, att England och Frankrike ingrep och försökte medla. Men de svenska motgångarna fortsatte. Allierade förband besegrade den svenska armén på Fyn vid Nyborg. Och 5000 svenskar blev krigsfångar. Och svenskarna drevs tillbaka på andra ställen, också i Baltikum. Den mycket deprimerade och hårt nedslitne kungen dök upp här i Göteborg på julaftonen 1659. Hit hade han sammankallat en riksdag, de fyra ständerna. Här fanns hans hustru, drottningen Hedvig Eleonora. Och hon hade sonen med sig, den fyraårige Karl. Far och son hade aldrig mötts, för pappan hade varit ute i fält hela tiden. Här följde nu några intensiva arbetsveckor. Det var ju mycket att göra, för Sverige var i krig med 6 länder samtidigt. Danmark, Polen, Preussen, Brandenburg, Nederländerna och den tysk-romerska kejsaren. Och själv mådde han inte riktigt bra heller. Han var mycket krasslig. Han åt massor med mediciner. Och dagens forskare tror att han led från början av en enkel snuva som gick över i lunginflammation. Men hans läkare, de behandlade honom för skörbjugg som han gjorde på den tiden. De gav kraftig lavemang, de gav åderlåtning och lugnande mediciner för hjärtat och sövande mediciner till natten. Den 4 januari 1660 talade kungen till ständerna här i den provisoriska rikssalen som hade gjorts i ordning i kronhuset i Göteborg. Och hans fyraårige son Karl stod in till honom och visades upp för folket. Kungen begärde nu mera trupper och mera pengar för att slutföra kriget. Och efter många och långa och sega förhandlingar så fick han mera pengar. Mot löfte att han stannade kvar i landet och inte reste utomlands. Några dagar senare blev kungen ännu sjukare. Han fick vad man sa hetsig feber. Han befann sig då i det här huset i Göteborg där landshövdingen har sina representationslokaler. Och där man har restaurerat några av rummen från 1600-talet. Men kungen fortsatte att arbeta fast han var sjuk. Han satt rund och korpulent i sin fåtölj. Han utnämnde nya riksråd. Han skrev sitt politiska testamente och han började förbereda sig för det slut han kände skulle komma. Så han avlade fullständig syndabekännelse med betoning på ungdomsårens synder. Han tog nattvarden, men han ville inte lägga sig ner. Vid midnatt den 12 februari sa läkarna att döden var nära. Då undertecknade kungen sitt testamente och han tog avsked av sin familj. Och någon gång mellan klockan 1 och 2 på natten till den 13 februari 1660 avled Karl den 10 Gustav. Han dog i armarna på riksråden Oxenstierna och Brahe. Han blev bara 37 år gammal. Och vid hans sida fanns då också hans hustru Hedvig Eleonora som nu blev änka vid 23 års ålder. Och sonen Karl, 4 år, som nu blev Karl den 11. Då nyheten gick ut över det väldiga svenska riket att kungen var död fick alla kyrkor order om att ringa en timme varje dag tills kungen var begravd. De fick ringa i 158 dygn. För kungens begravning var inte förrän i november i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Och det blev den pampigaste begravning man dittills hade sett i Sverige. Flera tusen människor gick i begravningståget. Kungens kusin, drottning Kristina, kom upp från Rom och var med. Och här i Göteborg lät man snabbtillverka begravningsregalier i rent guld som lades ner i kistan. De kan man se idag i Livrustkammaren i Stockholm.
Ärkebiskopen, han höll ett över 6 timmar långt tal, varför begravningsgästerna inte kunde komma ut förrän efter midnatt. Och hela begravningståget finns förevigat ett mycket berömt kopparstick med teckningar av Erik Dahlberg. Det är över 4 meter långt och nästan 1,5 meter brett, det här sticket. Och det finns som utvikningsblad, Sveriges största utvikningsblad, i Samuel von Pufendorfs tjocka bok Karl X Gustavs bragder. Det var inte länge han fick regera, Karl X Gustav, knappt 6 år. Och större delen av den tiden var han ute i fält. Men på den korta tiden så hann han verkligen skaka om Sverige rejält och stora delar av Europa. Frans G. Bengtsson, han har beskrivit kungen som en till geni sublimerad dragonöverste. Och det är egentligen bara en elegant och lustig formulering, för den är inte riktigt sann. För kungen var visst en krigarkung, en av de främsta. Men han var mycket mer än så. Han var en av våra mest pålästa och bäst utbildade regenter genom alla tider. Han var en man med många talanger. En skicklig politiker, en skicklig militär. Och glöm inte att av alla stormaktstidens krig är det bara Karl X Gustavs erövringar som finns kvar.